Idag ska vi vända oss till Gud och hans ord för att vägledas så att vi ser och inser vad som är synd och fel och rättar till det i våra liv. Omvänder oss, slutar upp med det och söker oss närmare han som är vår Herre. Jag läser ifrån Matteus 5:21. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstol. Den som mördar är skyldig inför domstol. Jag säger det. Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder: ditt dumhuvud, är skyldig inför stora rådet. Och den som säger: din dåre, är skyldig och döms till det brinnande gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Var angelägna om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen, så att din motpart inte överlämnar dig till domaren och domaren överlämnar dig till fångvaktaren och du blir kastad i fängelse. Amen, säger jag dig. Du slipper inte ut därifrån förrän du betalar till sista öret. Låt oss be. Tack Herre för ditt ord. Jag ber att du uppenbarar ditt ord för oss. Att du sänder din heliga ande till mig så att jag får predika det gott och väl. Och till oss alla för att vi ska ta emot det. Ta emot ditt ord och förvandlas av det. Att du uppenbarar det för oss så att det förvandlar våra liv, Herre. För din heliga ande och ditt ord har kraft att förändra våra liv och vår församling. Amen. Den här kan sägas som en indelad i tre delar. En som innefattar vad det innebär att mörda. En annan som handlar om vad det får för konsekvenser. Och vårt förhållningssätt utifrån vad det innebär att mörda. Och en tredje som understryker allvaret i den här situationen. Jag börjar med att läsa några verser innan som jag predikade om förra gången. Ifrån Matteus 5:17-20. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan fullborda. Amen, säger jag er. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kalla sig minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om rättfärdighet inte går långt utöver det skriftlärda och fariseernas, så ska ni inte komma in i himmelriket. Ja, det här är stycket precis innan som förklarar vad som följer. Stycket handlar om att förklara att Jesus inte kommit för att upphäva lagen. Han har kommit för att fullborda den. Han tar inte bort någonting ifrån lagen. Jesus visar och förtydligar vad lagen innebär och vad dess syfte är. Och det som följer här i dagens text, det är en exempel på hur Jesus förtydligar lagen och hur Jesus visar vad som är syftet med den. Han vill visa på att det inte räcker med en yttre rättfärdighet. Det räcker inte för att komma in i himmelriket. En rättfärdighet som liknas vid fariseernas och det skriftlärdas. Det räcker inte. Tihail, vill du hoppa åt mig? Så, för den funkar inte. Du kan hoppa till nästa text. Den med Matteus 21-22. Ja, så här. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstol. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstol. Och den som säger till sin broder ditt dumhuvud är skyldig inför stora rådet. Och den som säger din dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Alltså, ni har hört till fäderna. Det här har de judarna fått höra tidigare. De hade hört det genom Mose som kom med lagen. De hade hört det genom de skriftlärda och genom profeterna som hade funnits där. Sen länge tillbaka så har de här hört att ni ska inte döda, för det är fel. Men Jesus, han vill förtydliga att det räcker med att du är vred, att du har ilska mot någon, att du hyser ett agg mot en annan människa, så syndar du i hjärtat. Och han går vidare med att säga: går du så långt att säga ditt dumhuvud till någon, att du tycker att någon säger att någon är dum i huvudet, så är du ännu mer skyldig. Då är du inte bara skyldig till en domstol, utan du är skyldig inför det största, högsta domstolen. Och är du så, går du så långt så att du säger din dåre, eller säger att någon är ond i sitt hjärta, inte bara i huvudet utan i hjärtat är de fel, då står du under en ännu större dom. Då döms du till helvetet. Så angeläget är det vad Jesus tar upp. Grunden för det här, det läser vi i Andra Mosebok 20:13. Där det står: du skall inte mörda. Det är alltså grunden. Det är det som det bygger på. Men när Mose försöker förtydliga vad det här handlar om, så kan vi läsa om i 5 Mosebok 19:4. Så läser jag så här: i följande fall kan den som har dräpt någon fly till en fristad och så få leva. Om någon dödar sin nästa utan vett och vilja, utan att det burit hat till honom tidigare. Som när någon går ut med sin vän ut i skogen för att hugga ved. Och han hugger med yxan för att fälla träd, och yxhuvudet då lossnar från skaftet och träffar den andra så att han dör. Då ska han kunna fly till någon av dessa städer och få leva. Annars kan blodshämnaren, som är vred i sitt hjärta, förföljer dråparen, hinna upp honom om vägen är lång och slå ihjäl honom. Fast än han inte har förtjänat döden, eftersom han inte hade burit hat till, inte hade hatat den andra tidigare. Därför befaller jag er: du ska avskilja 3 städer åt dig. Alltså, Mose sa till Israel att de skulle upprätta städer. Det är den som hade råkat döda någon utan att mena det skulle kunna fly, för att de inte skulle bli dödade eller dömda till döden. För de förtjänade inte det. För den Gud vill komma åt, det är hatet i hjärtat. Det är det han vill komma åt. Utan hat så var det ingen dödsdom. Men med hatet i hjärtat och mord, då var du skyldig till döden. Vi ser här alltså att vad lagen vill komma åt, det börjar här i hjärtat, i vårt inre. Där hatet kan finnas mot någon. Det är det han vill komma åt. Vi ser också det exemplet på det första mordet som skedde i hela världens historia. Det skedde av Kain, som mördade sin broder Abel. Vi läser om det i 1 Mosebok 4. mannen, alltså Adam, kände sin hustru Eva. Och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, jag har fått en man från Herren. Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel var herde och Kain blev åkerbrukare. Efter en tid hände det sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda ur sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abels offer och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa det till Kain, varför är du vred? Och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, så lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Kain talade med sin bror Abel, och medan var det var ute på marken, överföll Kain sin broder och dödade honom. Det första mordet som skedde på vår jord, det började med att en konflikt mellan två personer. Det började med att antagligen med att Kain blev avundsjuk på Abel och på att Gud välsignade honom mer än han. Och han fick ett hat i sitt hjärta. Och där var fröet lagt till det mord som han senare begick. Det började med hatet som Kain fick i sitt hjärta. Och frukten blev senare det mord han begick. När han antagligen lurade ut sin broder i ödemarken för att ingen skulle se. Och sen dräpte honom. Men det började redan här. Det är det Jesus vill säga. Det började redan här. Han vill komma åt grunden. Inte bara plocka bort frukterna. Det är som att rensa ogräs. Om man inte får bort rötterna av ogräset, så här kommer det bara upp nya rötter. Men Gud vill komma åt rötterna. Och de sitter här djupt i vårt hjärta. Jag fortsätter att läsa ifrån tredje Mosebok 19 och 16. För Jesus, han lägger inte till någonting till lagen. Han bara förtydligar och säger vad de har missat. För det finns redan där. I 19 och 16 så står det så här. Du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren. Du ska inte hata din broder i hjärtat. Men du ska tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Du ska alltså inte förtala någon eller snacka skit om folk. Du ska inte söka någons fördärv eller söka någons att det går dåligt för någon. Alltså försöka hoppas på att det går dåligt för folk. Du ska inte heller ha hat i hjärtat till människor. Och du ska inte hämnas folk. Eller hysa agg eller bara arg eller ilsken på folk. Eller bära på bitterhet. Målet är att du ska älska din nästa som dig själv. Det är det Gud vill uppnå. Kärleken i hjärtat. Inte hatet, utan kärlek i hjärtat. Mot alla. Inte som att det kan vara fel. Vi ska ta ett exempel här ifrån Matteus 23 och 17. Då säger Jesus här. Ni dårar. Vilket är för mer? Guldet eller tempel som helgar guldet? Det säger han till fariseerna. Och som vi läste i texten innan i Moseboken. Du ska inte hata din broder i hjärtat. Men du ska tillrättavisa honom. Skillnaden är här i motivet. Snackar du skit om folk eller till folk, då är det för att bryta ner och förstöra. Tillrättavisar du en person och säger att nu tycker jag du är bra dum. Du behöver nog rätta till det här. då är det med ett gott uppsåt och ett gott motiv. Och då kan det vara okej att säga, använda starka ord. Det gör både Jesus och Paulus. Som när Paulus säger så här till galaterna i Galaterbrevet 3:1. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Så att ni som har fått Kristus, Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Alltså, Jesus säger dårar för att tillrättavisa fariseerna. Det handlar om syfte och motiv. Han säger inte för att fördöma dem eller för att bara tala illa om dem. Och samma sak med Paulus. Han säger det för att galaterna ska omvända sig. Att de ska sluta upp med sina dumma idéer. Guds motiv är kärlek i hjärtat. Vi kan hoppa till första Johannesbrevet 4:20. 4:20-21. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har fått från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Älskar du Gud, så är du kallad att älska din broder. I det här fallet så handlar det kanske framförallt om våra kristna syskon. Men det handlar kan också på flera ställen i Bibeln som visar det. Flera andra ställen i Bibeln visar det att det handlar om din nästa. Varje annan människa är du kallad att älska. För älskar du Gud, så ska du älska dina syskon. För han är ju pappa till alla dina syskon i Herren. Och han är också skaparen av alla människor. Och han vill att vi har kärlek. Men hatar du din broder, så har du inte rätt ställt med Gud. För Gud är det avgörande vilka relationer du har med människor. Vår inställning till människor, våra relationer till andra, är avgörande för vår relation till Gud. Och bär du på ilska eller bitterhet, så syndar du. Och går du så långt att du bara snackar skit om något, då är du i fara att komma till helvetet. För så allvarligt är det. Därför säger Jesus vidare i Matteus 5:23. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Därför, när vi nu vet det här, hur allvarligt det är med våra relationer till andra människor, så ska vi tänka på vad det innebär. När du har hört det, ta det på allvar. Fixa klart dina relationer med människor först, innan du kommer inför Gud. Och kommer du på någonting när du står här, sitter i gudstjänsten, så tycker du Gud det är bättre att du går och reder ut det först, innan du fortsätter att vara med i gudstjänsten. Ska du bära fram en kollekt och kommer på, nej men jag har en sak som inte är klar med någon, eller någon som tycker att jag har gjort en illa, så red ut det först innan du ger kollekt. Så allvarlig Gud. Sitter du och ber och kommer på att du har någonting otalt, eller någon har någonting otalt med dig, så går red ut det först. Och sen en viktig sak som jag påpekar, det är att har din broder någonting emot dig? Det här behöver inte handla om när du har någonting som någon har sårat dig, utan det kan handla om du vet någon som tycker du har gjort fel. Om du vet någon som tycker att du har gjort fel, så gå till den personen och reda ut det först med Gud, innan du kommer inför Gud. Så även om du inte upplever att du har problem själv, men vet att någon annan har ett problem med dig, så går det ut det först, innan du gör någonting annat, innan du går och närmar dig Gud. Vi går vidare till Jesaja 1:10. För att stryka under hur allvarligt och viktigt det är. Hör Herrens ord, ni Sodomfurstar. Lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorra folk. Vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på brännoffer av baggar, på gödkalvars fett, blod till blod av tjurar, lamm och bockar, jag har inte behag. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er att mina förgårdar trampas ner? Bär inte längre fram meningslösa slaktoffer. Röker de där med avskyvärd för mig? Jag står inte ut med era nymånadsfester, sabbater och utlysta fester. Ondska tillsammans med högtidsförsamling. Min själ hatar era nymånader och högtider. Det är en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Tvätta er rena och gör er rena. Ta bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott och sök det rätta. Till rätta visa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt och stöd änkan i hennes sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, ska det bli snövita. Om de är röda som scharlakan, ska det bli vita som ull. Om ni är villiga att höra, ska ni få ärva landets goda. Men om ni vägrar och är motsträviga, ska ni förtäras och svärd. Ty så har Herrens mun talat. Det här är alltså en klar varning. Vi kan be, vi kan ha gudstjänst, vi kan ha möten, vi kan ge pengar till kollekt och till Gud. Men gör vi inget åt synderna som finns i våra liv, finns i vår gemenskap, i relationer, så kommer det inte vara någonting värt. Det kommer vara som Jesus säger att det var för fariseerna. Det kommer vara ett hyckleri. Och Gud hatar det hyckleriet. Han vill att vi reder upp våra relationer först. Gud är helig. Och det är bland annat att vi har glömt det. För Gud vill att vi har det rätt ställt med andra och med honom. Det glada budskapet är ju att vi kan komma och göra upp med honom. För om vi gör det, om vi reder upp våra relationer med andra och med Gud, då kan han tvätta oss rena. Och hur illa det än var, så kommer det finnas försoning hos honom. Han har inget problem med hur stora våra synder är. Det hans problem är om vi inte vänder om ifrån dem. Och då gör det ingen skillnad hur små de är. Men om vi inte vill vända oss ifrån synderna, så är det problemet. Inte syndens storlek. Gud är helig. Han tål inte ondskan. Men vi kan reda ut. Men om vi inte vill, om vi vägrar och står emot Gud i det här, så kommer det gå oss illa. Riktigt illa. Nu går jag vidare lite i tanken här och tänker att om du nu har ett problem med en människa, så finns det en tydlig sätt som Gud säger att vi ska ta itu med det. Det står i Matteus 18:15. Om din broder har begått en synd, så gå och ställ dem till svars enskilt mellan fyra ögon. Om man lyssnar på dig har du vunnit din broder. Men om man inte lyssnar, får du med dig en eller två andra. För att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnesord. Lyssnar han inte till dem, så säg till församlingen. Lyssnar han inte till församlingen, så ska han vara för dig som en hedning eller publikan. Men jag säger er, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Om det nu inte är någon annan som har problem med oss, utan vi som har problem med någon, då är det här sättet vi ska göra. Då ska vi först och främst gå och prata med personen öga till öga, ingen annan. Och förhoppningsvis så lyssnar personen på oss och vi kan reda ut det. Lyssnar den inte då, så får vi ta med oss någon som båda har respekt för, eller några som båda har respekt för att man ska kunna reda ut det tillsammans. Och blir det riktigt speciellt, så kanske till och med alla i hela församlingen man måste vara med och se att det här som du gör är fel. Och om personen inte lyssnar, så kan den inte vara med. Vi behöver lära oss, till exempel, det finns ju i sporter, finns det oftast gult och rött kort. Och man kan få varningar och sen fortsätta spela. Och man kan få röda kort och bli ute ett tag. Syftet med de röda korten är ju inte att man ska bli av med folket. Det är ju att man ska ha regler. Och för alla som får röda kort, de kommer få vara med och spela sen igen. Om de följer reglerna, som allt annat. Målet för det här, att vi ska reda ut saker. Vi kan se ett av de målen i Jakobsbrevet 5:16. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Målet är alltså en rättfärdig gemenskap som är verksam och mäktig i bön. Vi ska alltså kalla det att bekänna våra synder inför varandra och för varandra. Att förlåta varandra. Det ser vi att Jesus uppmanar gång på gång till i Bibeln. Och att be för varandra. Och om vi saknar kraft och verksamhet i vår bön, så kan det vara vår tro som är problemet. Men det kan också vara synd. Tro kan vi få mer av. Synd behöver vi bekänna. Men när vi bekänner den, förlåter varandra och går vidare, så får vi en rättfärdighet som kan bli så mycket starkare och verksammare i kraft och i bön. Det står du här i Guds ord. Och kanske behöver vi mer av det. Mer av den här att reda ut saker i vår gemenskap. För att Guds kraft ska få verka mer i och genom oss. Det sista stycket i texten är det här. I Matteus 5:25-26. Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen, så att din motpart inte överlämnar dig till domaren, och domaren överlämnar dig till fångvaktaren, och du blir kastad i fängelse. Amen, säger jag dig. Du slipper inte ut därifrån förrän du betalat till sista öret. Alltså, gör upp, red ut, och det är nu, snart, direkt, medan du är på väg. Gör du inte det, så kan det få svåra konsekvenser, som vi läste. Ett exempel som handlar om relationer mellan människor på det här, det hittar vi i Ordspråksboken 6:1. Det står det så här: min son, om du har gått i borgen för din nästa, om du har givit ditt handslag åt en främling, om du har blivit snärjd genom dina ord och fångad genom din muns tal, gör då detta, min son, för att rädda dig, eftersom du kommit i din nästas våld. Gå och ödmjuka dig. Lämna honom ingen ro. Unna dina ögon ingen sömn eller dina ögonlock slummer. Sök räddningen som en gasell undan jägaren och som en fågel ur fågelfängarens våld. Om du har ouppklarade relationer eller affärer med människor, var ivrig, var hängiven och försök reda ut dem. Både för din skull och för din relation med Gud. För det är viktigt för båda delarna. Och när det gäller Gud, så vill jag läsa det sista ordet, Guds ordet för den här predikan. Ifrån Jesaja 55 6 och 7. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så att han kan förbarma sig över honom, och till vår Gud, så att han kan, ty han skall ge mycket förlåtelse. Vägen som vi går kan ses som livet. Den tid du har på dig att reda ut din relation och din synd med Gud och med dina medmänniskor. Han är allas domare. Och om du inte gör upp med honom innan tiden är slut, kommer du aldrig ut ur det fängelset som finns för den som inte vill vända om. Sök därför Herren medan tiden är. Idag. Du, vi vet inget om morgondagen. Idag är frälsningens dag. Idag är omvändelsens dag. Idag är dagen att tänka om. Idag är dagen att göra upp och reda ut saker med människor. Idag är dagen att göra upp med Gud. Idag är dagen att be om förlåtelse och få nåd i överflöd. Du vet inget om morgondagen. Du kanske inte får en dag till på vägen. Så sök Herren idag. Han ska förbarma sig över dig. För han har mycket nåd. Han har nåd i överflöd. Om du vet om relationer och du kommer på att tänka på någonting nu, en relation som du behöver reda ut, så dröj inte med det, utan ta och reda ut den idag, så snabbt du kan. Och kom sedan på nytt och sök Gud. För han vill ha gemenskap med dig. Låt oss be. Gud, Herre, du är en helig Gud. Du är så god att du inte tål det onda. Och du ser, Herre, att vi många gånger felar och syndar. Jag ber att du kommer med din heliga ande och uppenbarar vad vi har gjort fel, så att vi kan be om förlåtelse för det och ta emot din förlåtelse och din nåd. Och om vi har relationer som inte är rätt med en människa, så ber jag att du påminner oss nu om det, för att vi ska kunna reda ut relationer. För att vi ska få en upprättad gemenskap i vår församling, i våra familjer, i våra vänskapskretsar. Hjälp oss att vara de som först söker försoning och söker bli vänner med folk. Och söker bli vänner med dig. Tack Herre att du har nåd och förlåtelse, så att det räcker och flödar över allt. Det finns... Du har så mycket nåd för alla som vill ha och ta emot. Tack Herre för att du har överflödande nåd till oss. Och vi söker dig. Tack Herre. Tack för din storhet och din godhet. Fortsätt att verka i oss. För att vi ska kunna få ett allt mer rättfärdigt liv. Med dig Herre. Så att vi kan få komma närmare dig. Dra oss närmare dig, Herre. Amen.